Varmt välkomna hörni, det är dags för ett nytt avsnitt Penserpodden. Den här gången har vi med oss Henrik Söderberg, välkommen hit.
Tack så hjärtligt, kul att vara här.
Kul att ha dig här, du är ansvarig förvaltare för Sea Worldwide Asset Managements småbolagsfond.
Korrekt.
Och medförvaltare på Sverigefonden.
Ja, lite så är det. Ja. Jag har lämnat över ansvaret där sedan ett par år tillbaka till Katrin Jansson.
Men du har en lång erfarenhet från aktiemarknaden, förvaltning, 15:e året som du var inne här på fonden nu, sa du.
Ja.
Så att jag tänker att det här avsnittet kommer... Ja, men tiden flyger iväg. Det här avsnittet kommer säkert handla en hel del om tankar, reflektioner och erfarenheter. Men innan vi går in på det så vill jag ju också säga välkommen in i studion, Robert. Hur är läget med dig?
Tack Alexander, det är bra i regnet.
Ja,
sköna maj.
Sommarvärme försvann fort.
Tillbringade större delen av eftermiddagen igår på telefonplan och tittade på nyproducerade ettor och tvåor. Från 19 kvadrat till 27 kvadrat.
Varför detta?
Vi var och tittade på lite grann vad ALM Equity pysslar med sin bostadsutveckling. Och det är ju jättespännande, för det är ett bolag som där huvudägaren då Joakim Malm driver en tes om att bostäder i Stockholm är för stora för de behov som finns. Så att man kan köpa en
bostadsrätt.
Man kan köpa en bostadsrätt på 19 kvadrat, telefonplan, jättefina, 19 kvadrat, 1,7 miljoner eller något sånt där.
Det är lite smart planlösning, för 19 låter litet.
Med väldigt smart planlösning, otroligt smart. Så att det var kul, jag tror vi hade med oss en fastighetsmäklare som visade runt, jag tror vi såg 7-8 lägenheter.
Kul.
Jättekul.
Kul att byggnationen kommer igång och kul att det är någon som tar ett litet nytt. En ny take på det.
Ja, nu har ju han jobbat med den här taken ett tag då. Men bostäderna står ju där och har förvaltats tidigare och nu ska de säljas.
Ja. Spännande. Men det är inte det vi ska prata om, Henrik. Det är du som är lite star of this show.
Nej, det vet jag inte.
Jo, det vet jag.
Vilket avsnitt är det?
Vi är några hundra in.
Ja, det är helt makalöst. Ja. Jag har hållit på länge.
Men inte lika länge som du har varit förvaltare på Sea Worldwide. Så att jag tror att du, din erfarenhet och din know-how ska jag och Robert här försöka se om vi kan få ut och skicka med till oss lyssnare.
Spännande.
Men ska vi börja någonstans? Vart blev intresset för aktier påtagligt för dig? Kommer du ihåg det? Vem introducerade aktier?
Men det var rimligt sent ändå. Jag kommer ihåg att jag lyckades trassla mig in på analysavdelningen på Handelsbanken efter att skolstudierna var klara. Där satt en analytiker och lärde mig liksom vad ett P-tal var nästan. Det är inte riktigt så det fungerar längre. När ungdomarna kommer ut från skolan så är de ju fullfjädrade. Liksom, de är ju superduktiga idag.
Men det kom inte hemifrån på något sätt? Så, utan,
nej, det var nog mer så här, min stora systers kompisar som liksom visade vägen någonstans för var man skulle ta vägen på något sätt, tror jag. Och finans... Det var väl lite glorifierat redan på den tiden. Sen har det gått i vågor såklart. Ja. Men det var nog där det började någonstans.
Men det är ju verkligen som du säger. Jag tror att på vår tid då när man kom ur skolan. Då var det ju mer på ett bananskal lite var man hamnade.
Ja.
Medan idag så kan de ju skriva...
De bygger CV från de går ut gymnasiet på något sätt.
Ja, och de kan skriva en analys när de går ut gymnasiet nästan.
Ja, makalös skillnad är det.
Då behöver man ju fråga, när i tiden är det vi diskuterar nu? När var det Handelsbanken analytikerjobbet?
Nej, men jag har ju pysslat med lite andra grejer också. Så jag är ju 4 år i flottan och kapten och sådana grejer som reservare. Och så var man något år i USA och så var det någon gap year. Så jag började ju inte jobba förrän rätt sent. Mm. Så var är vi då? Nu skvallar jag lite om min ålder här. Men vi är ju 93 va, kanske.
Ja. Mitt i en brinnande fastighetskris då?
Precis. Jag fick väl det sista jobbet, höll jag på att säga. Ja. Det var inte helt lätt att få. Man fick ju först någon typ av halvårs på back office. Och sen så jobbar man sig in på analysavdelning för fast anställning.
Mm. Och där då liksom snappas börs- och aktieintresset upp. Det blir ju påtagligt genom yrkesrollen. Men finns det... börjar ett privat intresse dyka upp också.
Jag skrev ju faktiskt uppsats och hade Henrik Didner som handledare och skrev DI's aktieguide. Så det är ju någonstans det sista året, och så läste jag finansiell inriktning, så att jag var väl liksom, jag gillar matte, så det var väl där någonstans det började, mot slutet av plugget.
Ja. Och
kommer jag på nu. Ja, men det är så lång tid tillbaka.
Ja, nej, men och Henrik Digner har ju påverkat dig då delvis, eller har du stött på honom
flera gånger efter? Han hjälpte, han stöttade ju mig i min uppsats. Så vi satt väl där med text-tvn, höll jag på att säga. Ja. Tittade. Det är myten om deras start av Digner och Gergen lång tid tillbaka.
Ja, just det. Och när blev det förvaltarrelaterade roller?
Nej, som man gör lite. Eller gjorde. Kan hjälpa så. Man hoppade lite så här fram och tillbaka. Mm. Så jag började på Handelsbanken. Då var jag på sell-side, som det heter. När man sitter och skriver aktieanalys. Och som reservofficerare så blev det då. Man fick ta sig an Celsius och Kockum. Och lite så. För att det var försvarsaktier.
Ja, just det. Ja.
Och då hade jag Ulf Strömsten som chef. Och han betydde mycket. Mm. Och honom har jag haft liksom kontakt med hela karriären.
Mm. Han drev ju den här utbildningen också ute i Kämpasten, ja, precis. Som var uppskattad, tror jag, av alla analytiker.
Han har ju fostrat väldigt många analytiker i branschen, så det är lite kul. Mm. Men så var man där 3 år, och så hoppade man på lite olika, lite telekom och lite fram och tillbaka. Och sen så fick jag chansen att börja den här klassiska Robur-skolan då. Förlåt, jag var på Handelsbanken i 2 år, sen kom jag till Robur på Buyside som analytiker i 3 år.
Just det.
Det var där jag träffade Robert.
Ja, och då kan man säga att Robur var ju en av få institutioner egentligen som hade riktigt många egna analytiker. Mm. Många andra institutioner hade ju bara förvaltare. Mm. Men Robur hade 2 eller 3 förvaltare och sen ett 10-15-tal egna analytiker.
Ja, okej.
Okay. Där hoppade jag på och fick sitta och göra IT och telekomanalys.
Både svenska och utländska bolag.
Ja. Så jag kommer ihåg, man kunde sitta där och säga, nu får vi kika på Hongkong Telekom. Ja. Så bara, oj. Ja.
och då började det bubbla i den sektorn, ja. Så vi börjar nu närma oss någonstans mot andra halvan 90-tal.
Ja. Ja, det var mycket IT-bolag som börsintroducerades där.
Just det. Robur, då var det lika stort? Var det liksom, då var det
65
också...
personer, ja. 65 miljarder. Det var 1 miljard per anställd. Oj, ja. Ja, i förvaltat kapital vid den tidpunkten.
Ja.
Ja, men det fanns en hävstång i den här modellen. Det funkar inte riktigt så längre.
Det är otroligt hur den verksamheten har vuxit. När jag började på Robur, då var det 24 miljarder.
Ja, det hör.
Mm. Och det var 88.
Ja. Oj, ja.
Var ni 24 pers då?
Ja, typ.
Lite
faktiskt.
Så. Ja. Ja. Men jag kommer ihåg Anders Landebo. Det här var lite så han uttryckte sig. 1 anställd per miljard.
Ja, ja.
Ja. Alltså, det är så som jag kommer ihåg. Jag vet inte exakt vad det var så. Men det är så jag minns det. Det är spännande.
Ja, det är intressant att titta. Och sen då, där någonstans så blir det ju förvaltarroll strax efter. Du var ju på Robur.
Nej, sen såg jag till hopp på Sellside. Och då började jag på HQ Technology, som det heter, och som var en del av Hagström och Kviberg. Och så jobbade jag som Sellside-analytiker i 5 år.
Just det.
Eller knappt 5 år. Och sen blev det lite institutionellt mäkleri där något år, och sen började förvaltning på Skandialiv. Så att det är hela resan. Men så att jag har förvaltat svenska småbolag sen då 2003 på Skandialiv.
Just det.
Men den här, det är ju ändå en liksom intressant att du har varit i så många olika befattningar. Det har jag ju också varit som förvaltare, sell-side analytiker, mäklare. Det ger ju, tror jag, en möjlighet, förutsättningar att bedöma marknaden på ett väldigt bra sätt, än om man bara är fokad på en sak.
Det tror jag också. Det tror jag. Så att men med det sagt, det är ett sätt att göra det på. Det finns 1000 sätt att göra det på. Ja. Men att vara både köp- och säljsidan och både köpare och säljare av information och dessutom sen ta eget ansvar och förvalta.
Och vad är det då? Är det liksom förstå incitamentet? För det är klart att en sell-side och en buy-side har olika incitament i
så är
hur
det.
De förmedlar ja. Information och analysen ja. Som de förmedlar.
Ja, och förr i tiden, nu har man ju delat upp det så att buy-side betalar för den analysen som de konsumerar på något sätt.
Mm.
Ja, och sen så har man då handel av aktier vid sidan om. Så det är två potter med pengar som vi pratar om.
Och det var det inte då?
Så var det inte då. Nej. Och då fanns det ju ett jättestort incitament för en mäklare att få en kund att omsätta aktier. För det var ju levebrödet. Det finns det även idag, men det är två potter idag.
Just det.
Men också att man kan ju ha olika profil som förvaltare.
Absolut. Alltså,
man kan ju vara verkligen superfundamental. Det är 10-årsperspektivet som gäller, eller kanske ännu längre. Eller man kan vara mer, vad ska vi kalla det?
Kvant, mer
proaktiv. Man kan vara aktiv, man kan vara passiv.
Och man då kan till och med indexförvaltare också.
Och man kan, ja, precis. Så, och då kommer vi ju in lite grann på, vad har du för investerarprofil? Hur skulle du beskriva ditt sätt att se på aktiemarknaden, aktier, bolag?
Det är fundamentalt. Det är ju sprunget ur den här värderingsmodellerna man fick lära sig en gång i tiden. Vad finns värdedrivaren i det här bolaget? Och det handlar om avkastning och liksom rörelsekapitalbindning. Och liksom, är det någonting som är skalbart? Och sen finns det ett avkastningskrav. Och om verksamheten inte avkastar mer än avkastningskravet, då skapas inget värde.
Mm.
Så det är lite där vi börjar.
Har den varit med dig konstant eller har den förändrats, den bilden? Det låter ju som att du hittade den fundamentala skolan tidigt, men sen har du säkert lärt dig något på vägen.
Man lär sig ju varje dag, det är det som är det roliga, det är därför man blir kvar i det här yrket. Och det är svårt att sammanfatta, men absolut att man förändras. Och man rycks med i bubblor och det är det vi inte ska göra.
Nej.
Men det är väldigt lätt att göra det. Och vill man göra den här bästa aktieaffären, då ska man ju sälja på toppen av en bubbla. Liksom. Men det är ingen som lyckas med. Men fortfarande, det är lätt att lyckas med i trender. Och då är det ganska skönt att ha någonting fundamentalt att stå på. Så man känner sig trygg i att man har en utstakad väg som man tror på. Men sen kan det vara sidospår.
Vi kommer ju säkert till det när vi ska prata om portföljerna och innehaven så småningom. Men jag tänker, det är ju en sak att vara privatinvesterare och sälja på toppen. Och det är ju en annan sak att sitta på innehav värda flera miljarder och tajma och sen dessutom lyckas ta sig ur en sån position utan att liksom förstöra priset.
Eller hur?
Så att det leder ju till att du är långsiktig.
Ja. Ja, precis. För du kan ju inte bara kliva ur marknaden. Det går ju inte som en fondförvaltare. Utan,
absolut inte.
Nej, utan nej. Du måste ju ha din portfölj och den måste följa de regler som ställs krav på och så vidare.
Ja, precis. Det finns ju massa regler. Ja. De här UCITS-regler, lite beroende på om man har för typ av förvaltning. Om man sitter på ett försäkringsbolag som jag började på och sen sitter man med klassiska fonder. Det är lite olika sätt att hantera pengar också.
Mm. Men avkastning på eget kapital har ju varit en central del då i den fundamentala skolan. Men märker du att marknaden ser på fundamentalt annorlunda sätt? Eller finns det en core-grupp av fundamentala investerare som fortfarande ser saker på samma sätt? Eller vad är din erfarenhet nu när du har sett både bubblor komma och gå?
Ja, men vi brukar ju delas in i någon slags värdeinvesterare eller tillväxtinvesterare. Mm. Och där är jag ju fortfarande mer åt tillväxthållet.
Mm.
Ja, så jag är ingen värdeinvesterare på något sätt. Nej. Men med det sagt då, så försöker man ju ha en portfölj där man blandar lite. Så det finns ju ett Securitas i fonden, men det finns ju också liksom raketbränsle.
Mm.
Ja, så man måste ju hitta någon typ av balans på det där. Men fortfarande så vi letar ju efter någon typ av strukturell trend. Ja. Mm. Men med det sagt, om du går hela vägen längst ut på den här riskskalan vad det gäller tillväxtinvesterare, då kanske du är mer inne i förhoppningsbolag. Och det är inte vi, utan vi det vi har är liksom det mesta är vinstgivande och med bra marginaler, det ska vara välskött. Och liksom, så att vi, det är klart att från tid till annan så är vi in i något lite mer spännande. Ta ett Storytel till exempel som vi har ägt länge. Att de tjänade pengar i en del av verksamheten, men sen så valde de att investera det. Så det blev ju ändå någon slags ett förhoppningsbolag, liksom man tittade på sista raden.
Ja, just det.
Ja, men det fanns delar av verksamheten som gav sken av, eller som var vinstgivande redan då.
Ja.
Men tittar man på era portföljer, ja, så ser man ju att ni jobbar ju med väldigt fokuserade och koncentrerade portföljer, vilket i sig då är, ja, men kan möjligen skapa mer risk, men å andra sidan så är det ju verkligen att sätta sin tro till de bolag som man tror på. Och det är inte så många förvaltare som kan ha en Sverigeportfölj med 25 eller 28 innehav, vad ni nu hade i senaste
26 tror jag vi har i småbolagsfonden just nu.
Det sticker väl ut, får man ändå säga.
Det gör det. Mm. Men vi vill ju sticka ut.
Mm.
Så att, och det har faktiskt blivit färre innehav på sistone också. Så att, men med det sagt, vi kan ha upp till 45. Men nu är du inne på min nuvarande arbetsgivare i Worldwide, där jag varit i 15 året. Men när jag satt på Scandia Live, då tror jag vi gick från 120 innehav ner till 70.
Mm.
Under de 5 åren som jag var där. Mm. Och så vi försökte komma neråt och spetsa till portföljen. Men det tar rätt lång tid. Ja. Och det är ett annat synsätt. Men när man startar en fond, då har man ju andra verktyg. Och det är dessutom så var det småpengarna vi startade fonden. Nu har det blivit lite mer och vuxit. Men nej, jag håller med. Det är en hög active share om vi ska blanda in ett sånt.
Verkligen.
Typ av riskmått.
Och det kan du inte, för den som inte vet vad active share, lite bara väldigt basic, förklara vad det är.
Det är alltså, om du summerar alla dina liksom dina avvikelser från ditt index. Och så tittar du på hur, så en active share över 50 kan vi kalla det för, då har du en avvikelse från index. För att, Om du är nere på under 30 innehav som vi är, så kanske du kan komma upp, då kommer du upp i en active share kanske på 80.
Mm.
Ja. Men då ligger vi väldigt högt i relation till övriga småbolagsfonder. Så det är ett sätt. Vi tror ju på att tar vi risk så ska det förhoppningsvis skapa avkastning.
Mm.
Ja, det är där någonstans vi är. Sen kan teorin kan man diskutera liksom, när är portföljen väl diversifierad och så kan du vända på det argumentet och säga, men om du har få innehav, då har du färre att ta hand om och lära känna.
Mm.
Så man kan argumentera för båda saker. Men vi vill ju inte vara i närheten av att bli bara någon sån här indexfond eller någon förtäckt indexfond, utan vi vill visa vad vi står för.
Mm.
Vad är det som skiljer? Förlåt. Hur skiljer sig ett regelmässigt? Vilka regler, vilka nyckeltal och så vidare har ni att titta på i ett Sea Worldwide kontra ett försäkringsbolag? Jag tänker på hur får man investera i en fond kontra ett försäkringsbolag?
Nu är det ju några dagar sedan jag var på försäkringsbolaget, så att jag, med risk för att reglerna där har ändrats. Så. Men där hade du en allokerare som sa att nu ska vi ta mera risk i våran livportfölj. Och så ökade man på aktiedelen kanske. Och så kanske man ökade på då, om vi ska öka på den svenska aktiedelen eller vi ska öka på småbolagsdelen eller en utländska. Ja. Och då plötsligt så sattes det in ytterligare kapital, eller togs ut om de drog ner på riskerna. Och då skulle man sätta dem i rörelse, som aktiverade dem. För vi kunde ju inte ligga med cash då, utan det skulle aktiveras. Så jobbade vi då på försäkringsbolaget. Sen om man ägde 5 eller 10 eller 15% av ett bolag, det var lite mer dina interna regler som styrde. Om du har en fond, så kan du antingen ha en specialfond, och då kan du nog sätta dina regler lite som du vill, och du kan ha en stängd fond där du bara sätter in och tar ut pengar kanske årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Det var specialfond. Alternativt då så kan du ha en UCITS-fond. Och det jag har förvaltat de sista då 18 åren, för jag var på Ävlin en liten kort tid där och startade en svensk småbolagsfond. Det är UCITS fond. Och det, UCITS fond är liksom plain vanilla, om vi uttrycker oss så. Det är det de flesta fonder är. Och då är det ett europeiskt regelverk. Och det tillser att man inte lägger alla ägg i samma korg. Så att du fördelar riskerna. Och det finns den här 540 regler där de fem största innehaven får inte utgöra mer än 40%. Så det, man, som minst så tror jag du kan inte ha mindre än vad är det, 16 aktier varje i en UCITS-fond, för att då bryter du mot reglerna. Och, sen så, men, och du får inte äga. Sen kan du uppe på det där ha lite så här interna regler. Men UCITS-fond är generellt sett det är, du får väl inte avvika från index med mer än 10%, och du får inte gå onoterat, får vissa göra. Vi får inte investera onoterat, men det är mer en intern regel. UCITS-fonden får investera 10% onoterat. Så det är väl reglementet. Och det där sätter sina begränsningar faktiskt. Om vi nu ska fortsätta på det spåret. Så när jag startade den här fonden för 2010. Då var det 200 bolag som vi kunde investera i. Som ingick i Carnegies småbolagsindex. Som var det vi jämförde oss med. Jag kommer inte ihåg vad gränsen för småbolagsindex gick då. Men om jag bara skulle ta en siffra gissningsvis. 40 miljarder kanske. Mm. Idag är det över 300 bolag i samma index. Och det största index, bolaget som ingår i index just nu är på 115 miljarder. Och det är Saab. Och det här indexet, det är det som de flesta använder sig av. Och jämför sig med bland de svenska småbolagsfonderna. Nu kommer Saab trilla ut. Och de ändrar det här. De viktar om det här indexet halvårsvis. Och då kommer det ske lite förändringar såklart. Men fortfarande, det näst största ligger närmare 100 miljarder.
Och är det ett småbolag då?
Och det kategoriseras som småbolag.
Ja.
Ja, så.
Men det är ju inte riktigt det. Eller det är väl liksom lite för stort.
Nej, men på det här temat igen då. Det är lite för stort.
Ja.
Liksom, hur långt är det snarare?
Ja.
Vem pratar man? Vem är kunden?
Ja.
Vad är det vi söker för typ av
investering? För en amerikansk investerare i hela svenska börsen, småbolag.
Nästan, ja lite så. Men så att det beror på vem din kund är. Men i vårt fall, vi har mest institutionella kunder. Ja, och de förväntar sig att vi gör vad vi säger att vi ska göra.
Mm.
Ja. Och då är vårt budskap att vi ska ha färre, eller vi gillar att ha färre innehav och vara lite spetsigare än våra konkurrenter. Men vi gillar också att investera i lite mindre bolag.
Mm.
Så att liksom snittet i vår fond, den är kanske på 20 miljarder i börsvärde, ge och ta.
Mm.
Men ja, och då, så om vi tittar på de 10 största innehaven i Carnegie småbolagsindex, så de är inte ens en del av vår fond, vi har inte investerat där.
Mm.
Så att det är där någonstans som vi försöker vara. Så att, men alla har sin...
Ja, take på småbolag.
Take på småbolag.
Jag menar, ett småbolag, vad man tänker sig är ett småbolag. Mm. Det är nog snarare ett, vad man...
Fåmansbolag.
Ett mikrobolag, eller nanobolag. Då är vi nere på i den värld som vi liksom växte upp i när småbolag var småbolag.
Men med det sagt då... Så då kommer ju en likviditetsrisk in i bilden. Så de här microcap eller nanocap-fonderna som finns, rätt många nu för tiden. Jag tror Lannebo var först med micro, och sen så har det fyllt på med några till. Men de är ofta stängda. För att det blir stökigt om du har daglig handel. En UCITS-fond som jag pratade om, som är liksom plain vanilla, det är daglig handel.
Mm.
Så där måste du ha lite bättre koll på din likviditet.
Mm. Ja, precis. För investerarna kan ju välja att ta ut pengar och stoppa in mer pengar. Och då behöver du allokera det. Snabbt köpa eller sälja.
Såklart.
Men en vanlig dag, hur ser liksom flödet ut plus minus ungefär i
en sån här bolagsfond?
Ja.
Det har varit ganska mycket ut på sistone. Det är ju jättetråkigt. Så att, typiskt sett så vilket det kan vi också prata om lite riskvilja så där, var i marknaden, men typiskt sett säger att det är 5 miljoner kronor ut eller in,
och fonden är totalt hur stor?
7,5 miljard.
Mm.
Men sen så hör det till saken att om du är på en plattform, vilket många av de här småbolagsfonderna är, låt säga att du har kommit in på Skandias plattform eller Swedbanks eller vad det nu är. Så finns det ju rätt mycket tjänstepensioner. Swedbank Partner kan vara en också. Ja, det finns ju många. Men och just svenska marknaden är ju rätt mycket plattformar.
Mm.
Men då har du ju en privatperson i som har en tjänstepension.
Mm.
Och då blir det lite mindre flöden.
Mm.
Men sen så kan du ju också ha institutioner som sätter in flera hundra miljoner.
Mm.
Och där då hajar man ju till lite när de plötsligt då ska sälja. Mm. När det är lite större pengar.
Men de skulle förvarna, eller hur funkar den dialogen?
Jag kan bara tala för våran dialog med våra kunder, och den är fantastisk.
Ja.
Vi har väldigt långa relationer och de vet vad de har oss och vi vet vad vi har dem.
Ja.
Så att, och det är ju något vi har strävat efter.
Ja, och det finns ju ett incitament för båda parter. För att det kan ju göra en avbränning på avkastningen om det ska bli för mycket in och ut. Det är väl det generellt sett. Jag menar, du har ju framgångsrikt förvaltat den här. Det är 300% de senaste 10 åren. Det är mer än jämförelseindexet, och det är efter avgifter.
Jag brukar prata om, nu senast när jag tittade så var det 16,5% per år.
Mm.
3,5% bättre än index per år i snitt.
Just det.
Sen vi startade fonden.
3,5% bättre än index till och med kanske.
Ja, precis. Ja. Men med det sagt då, det är före avgifter. Och det blir en avbränning där. Mm. Men det jag kan påverka liksom.
För den är 1,6% va?
Ja, och framförallt så tycker jag att det är roligt att det är 16,5% per år. För det tycker jag också, hallå.
Mm.
Då fördubblar pengarna på ganska få år. Men nu hör du saken att det finns inget normalår. Det är jävligt ryckigt.
Ja.
Ja, så det kan vara upp 40 och ner 40. Och det märkte vi av 2021-2022.
Ja. Så hur skulle du, om man tar en ögonblicksbild nu då. Du sa att det hade varit lite pengar ut sista tiden. Vad är din tolkning av det, givet att ni har, fonden har performat både på kort sikt och på lång sikt? Så det kan ju inte vara performance.
Nej, men nu i år har det gått bra hittills, peppa peppa då. Och sen 23 gick bra, 22 och 21 gick lite sämre. Så det var lite tuffare då.
Mm.
Men med det sagt då, det, liksom 22 och 21, vi pratade om 2 år där det var upp 40% och ner 40%. Och så gick vi lite sämre än index. Så att på det stora hela där så det var inte kaos på två års tid. Men det är fortfarande, det är hela tiden en relativ konkurrens mot konkurrenterna. Det är det man drivs av, den här tävlingsmänniskan i en som driver den. Men förra året var det rätt spännande. När vi stängde 2023 så var det 15% avkastning och 3% bättre än index eller någonstans där. Och det var inte alls den känslan man hade haft. Och vi hade inflöden i fonden de sista 2 månaderna. Så vi hade haft 10 månader, de sista 2 månaderna med minst då, så det gick sjukt bra på börsen. Ja, så att de första 10 månaderna gick jättedåligt och vi hade utflöden. Inte relativt så gick det inte jättedåligt, men liksom, det var negativ avkastning hela tiden. Och intresse, riskviljan var noll.
Ja.
Och sen plötsligt där så började vi diskutera lite räntesänkningar och riskviljan kom tillbaka sista 2 månader. Plötsligt vände allt. Men man var ju helt slut när året stängde någonstans.
Ja.
Och sen där, precis när 2024 började, så blev det så här 31/12 så blev det helt nytt igen. Och så nu så har det liksom varit varken hackat eller malet under en period. Och under den här perioden så har vi har ju ändå avkastat bra, så att jag tror inte att vi sticker ut. Men generellt sett så har det varit lite utflöden. Under 2023, det som var utflödena, det fanns ingen dramatik i det. Aktiemarknaden fungerar väldigt bra jämfört med typ 2008. Mm. Liksom, då var ju marknaden stängd. Det var ju kaos. Mm. Men nu har det funkat väldigt bra. Men jag upplever fortfarande att riskviljan har kommit tillbaka lite grann utifrån perspektivet att det sker lite placeringar efter 17.30. Det sker en hel del emissioner, inte bara defensiva om vi uttrycker oss så, från räddningsemissioner, utan även de här fastighetstransaktionerna och förändringarna. Liksom det går ändå åt rätt håll riskviljemässigt, och även lite utköp och så, affärer. Så att jag tycker riskviljan är bättre idag. Men flödena har inte kommit. Mm. Så att det finns...
Men det, då betyder ju det att privatpersonen, privatinvesteraren, där är kanske inte riskviljan riktigt tillbaka än. Jag tänker många möjligen brände sig 2020-2021, ja. Och är inte riktigt tillbaka än.
Vi hade ju ett läge där under, när det enda folk gjorde var att betala räntor och elräkningar.
Ja, dessutom.
Där är vi inte riktigt nu längre. Mm. Och det sätter väl sin prägel. Men folk verkar ju tydligen rest mycket.
Mm. Och idag när vi spelar in det här, då har vi ju fått första räntesänkningen.
Just det.
Från Riksbanken på 8 år, tror jag. Så det kan ju förhoppningsvis...
Och de lovade mer.
Ja, och de lovade kanske 2 till då. Ja. Men prognosen är osäker, som den alltid är. Ja. Som vädret. Ja. Mm. Men det kan ju smitta av sig på riskviljan. Det tar ju lite tid för privatinvesteraren. Den är lite trögrörlig och sen så kommer allting som en catch-up-effekt.
Jag håller inte riktigt med.
Nej, okej. Okay,
jag kommer ihåg när jag startade Evlis småbolagsfond 2008. Mm. Ni hör ju bara sug på ordet, liksom året. 2008 maj startar vi. Det är ett par månader innan Lehman. Och aktien, liksom fonden, jag hade ju i princip inga pengar i fonden. Men den vände i oktober 2008, vände fonden. Och sen så när tidningarna skrev att nu har det vänt, då var det april någonstans, 2009.
Just det.
Och då hade den där fonden gått 40%. Och jag har haft jättemycket insättningar av privatpersoner.
Mm.
Så jag var snarare så här, de här privatpersonerna, de ska man lyssna mer på.
Ja.
Så jag tycker, generellt sett så tycker jag nog ändå att privatpersoner är rätt duktig.
Det var ju någonting där, jag kommer inte ihåg vad det var, i februari eller mars. Ja. När bankerna gick 20% per dag, som ju drev index väldigt kraftigt. Mm. Och det såg vi ju på Landebo också, att då kom ju privatspararna direkt.
Ja. Ja, häftigt.
Ja, men det kan ju också, jag tänkte säga, vid det här tillfället så har de inte ännu hoppat på tåget igen, trots att det varit billigt. Men, och de kanske tog ut lite för mycket
jag
då, 2022.
Jag är inte riktigt så påläst. Alltså, det jag har i huvudet, det är liksom om man läser Avanzas och Nordnets, de här flödesrapporterna månadsvis. Mm. Jag tycker de har inflöden mest hela tiden, ett par miljarder varje månad, bägge två. Så att men det kanske inte, det har ju varit väldigt mycket Magnificent Seven över det hela. Så det är kanske bara det att vi har fått in pengar i aktiemarknaden, men det kanske inte har gått till min svenska småbolagsfond.
Nej, men så kan det nog vara. Det är lite trendföljande på privatinvesterare.
Men kan det vara så att privatinvesterarna går brett initialt?
Ja.
Ni kan ju det här. Jag står mest och killgissar.
Ja, nej, men jag vet inte heller. Men
min bild är ju att privatinvesteraren är alldeles otålig. Den blir ju inte, nu är det svårt för dig att få ett ansikte, men det är inte så många som har varit med dig i 15 år på den här fonden.
Nej, så kanske.
Utan man hoppar lite fram och tillbaka och kanske lite för mycket fram och tillbaka. Sen kan man ibland vara väldigt duktig och opportun, hitta bra lägen, men sen också bränna bort sig vid andra tillfällen. Det blir säkert okej över tid.
Ja.
Men många är alldeles för otåliga.
Okay. Ja.
Det är ju min uppfattning. Och det är ju genom att bara kolla i spegeln på morgonen. För jag är själv otålig. Så tänker jag att det är så de flesta funkar. Ja.
Men det kan man ju inte vara om man förvaltar en småbolagsfond.
Nej.
Eller förvaltar generellt sett. Nej. Och då kommer vi in lite grann på liksom hur portföljen har utvecklats. Hur den har sett ut under de här 15 åren. Ja. Vilka bolag har varit bidragsgivare? Ja. Vad har varit liksom den största kostnaden och sådär?
Ja, men det... Vi är ju då fundamentalt drivna, vi är inte mäklarens bästa vän, höll jag på att säga, utan vi är långsiktiga, vi säger till våra investerare, när vi gör en investering så ska vi göra den på 3-5 år, det är så vi tänker. När vi tittar i portföljen och konstaterar så är det någonstans, bara tumme pekfinger, hälften av innehaven har funnits med sedan start och är fortfarande där, inne på 15 året. Så att vi går nog mer snarare åt det längre hållet än åt det kortare hållet.
Kan du ge ett exempel på ett av de här som har varit med i 15 år och varför det har varit med i 15 år.
Jag tror att Micronic har varit med i 15 år. Jag tror AdTech har varit det. Bilia kan ha varit det.
Mm-hmm.
Faktiskt. Men så, ja, så att det är tre innehav. Och det är tre innehav som ligger på topp 10-listan sen start vad det gäller avkastning. Alltså både avkastning men framförallt portföljbidrag.
Mm.
Så hade vi bara ägt en aktie och den aktien har gått 1000%, så hade inte det gett så stort bidrag till portföljen. Utan man måste ju ha en rejäl vikt också för att det ska få genomslag.
Vad är attraktionen? Finns det någon gemensam nämnare? Jag menar Bilia, AdTech, det kanske inte finns jättemånga verksamhetsmässigt eller affärsmodellsmässigt gemensamma nämnare.
Ja, jag vet. Jag måste nog säga att ju mer man håller på med det här, ju mer förstår man ju att det är människorna bakom som gör skillnaden. Mm. Det är nog det. Så att det har nog mer att göra med vilka är det som gör jobbet. Mm. Och vilka är det som sitter och äger de här bolagen? Vad har vi för styrelse? Vad har vi för incitament? Det är mycket sånt om det är aktieägarvänligt och lite sådana faktorer som spelar in. Och sen är det ju avkastning, om vi nu går in på det. Det här är bolag med bra avkastning. Bilia sålde av sina fastigheter typ i den senaste nyemissionen de gjorde. Jag vet inte, var är vi då? Vi är före, det är kanske, är det före 2010 eller?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja.
Alltså, jag undrar om det inte var så här 2009, 2028, 2029.
Ja, det är så länge sedan. Ja. Men då, och sen dess de har en serviceverksamhet som avkastar väldigt bra. Och det är det som är grejen. 80% av verksamheten är den här servicen. Och väldigt bra ledning. Mm. Och bra ägare.
Mm.
Så att det är jättekul. Och tar du Micronics har det varit bra ledning. Bra ägare. Det har varit en affärsmodell som har varit lite bumpy en gång i tiden. Men som har rättat till sig. Och nu plötsligt, inte bara plötsligt, men över tid så har det blivit bättre. Och också väldigt bra ledning rakt igenom. Och AdTech, det talar för sig själv, det vet ju alla.
Behöver du vara en duktig människokännare då? Eller är det så uppenbart det här ändå? Man märker det ganska tidigt om det är en bra ledning, bra ägare. Och vad är en bra ledning och bra ägare i sådana fall?
Men alltså, fördelen med att vara institutionell förvaltare är att vi får access till bolagen. Och ju fler gånger du träffar folk och du hör vad de säger och de uttrycker sig, du kanske tar lite anteckningar och ifrågasätter vad de sa. Men du sa ju högersväng och så blev det vänstersväng. Det handlar ju om det enda sättet att lära känna personer och det är väl att träffa dem.
Ja. Men jag menar, det är inte nödvändigtvis de mest karismatiska människorna som kännetecknar en bra ledare så att säga, utan de kan operera i tysta.
Det är inte mitt område, men man vet ju vad man går igång på själv. Liksom. Mm. Det finns ju en trovärdighet på samma sätt som vi måste ha en trovärdighet mot våra kunder och företagsledarna måste signalera en trovärdighet mot oss. Och.
Ja. De håller vad de lovar och är konsekventa.
Vi ska hjälpas åt allihopa.
Ja. Men det är snarare sånt då. De håller vad de lovar och de är konsekventa i sin kommunikation. De gör både bra och mindre bra saker, men de är ärliga med det. Exakt. Men de är ärliga med det. Sopar inte under mattan.
Sopar under mattan brukar inte funka. Det är antingen i tidningarna där eller så är kapitalmarknaden där.
Ja.
På ett eller annat sätt. Så det går inte.
Men är det inte så att någonstans så måste det finnas en intressant affärsmodell i grunden. Och den ska sen presenteras på ett attraktivt sätt av bolagsledningen och utföras år efter år efter strategin ska följas och det ska vara lätt att följa upp det.
Ja.
Och ibland blir det ju dikeskörningar på ett kvartal. Mm. Och här skiljer sig ju då en trader ifrån en portföljförvaltare eller en privat investerare som som kan se igenom det här kvartalet och se att ja, men, de följer strategin, men marknaden fanns inte där det här kvartalet eller någonting sånt.
Men en annan sak tror jag på samma tema som jag tror också är viktigt i den här långsiktigheten.
Mm.
Det är att vi håller nog, som en framgångsfaktor har varit att vi har hållit i. Så på temat som du pratade om tidigare, att man kanske säljer lite för snabbt.
Ja.
Vi har hållit i. Och det har, tror jag, med fast i hand varit väldigt bra. Men med det sagt så har vi kanske hållit i några surdegar också för länge.
Mm.
Så helst ska man inte ha några surdegar alls. Men det finns ju ingen portföljförvaltare som inte har. Utan vi har ju våra också. Och från tid till annan så kan man ju fråga sig, varför gick jag inte ur det här tidigare?
Mm.
Och det är klart vi har sådana. Du ville veta några.
Det vill vi veta nu. Ja. Vilka surdegarna?
Jag förstod det.
Ja.
Sint
dyker
upp. Mjukvarubolaget på den listan sämst sen start. Och då har vi inte, det var inte så många år på börsen. Så det var en ganska miserabel resa ur vårt perspektiv. Jag säger inte att bolaget är fel idag. Men timingmässigt när vi kom in och när vi gick ut och hur det blev så blev det inget bra. Nordic Mines, kommer ni ihåg dem?
Nej.
2012 så tror jag vi tappade 7% mot index på 3 månader på grund av ett prospekteringsbolag som var guld. Prospektering uppe i Norrland.
Mm. Ja.
Ja. Det gick käpprätt.
Men den...
Där har jag lärt mig.
Ja.
Där, prospektering.
Det låter som att det här är inte er investeringsfilosofi. Va?
Och det var det som var så jobbigt, för då var jag rätt ny på fonden.
Ja.
Och då var jag tvungen att försvara framförallt mot mig själv och mot kunderna, men också mot chefen. Fan. See Worldwide, vi står för långsiktighet och trygghet. Och så här, vad var det här?
Nej.
Och den kom jag ihåg, jag tyckte var jobbig.
Men det, har du lärt dig då? Inga prospekteringsbolag? Eller liksom begränsa dig i så stor utsträckning det går?
Ja, men det tycker jag också är en faktor. Någonting man lärt sig. Eller, som vi konjunkturkänsliga innehav tycker vi är lite jobbiga. Så vi har ju väldigt lite konjunkturkänslighet.
Mm.
Vi hade JM nu senast, men det sålde vi av. Bilia är inte så konjunkturkänsligt som man tror. Det är klart att det säljs färre nya bilar, men det är inte där intjäningsförmågan ligger. Så att de nöter på med sin verkstad i alla fall.
Mm.
Men det är klart att de vill träffa nya kunder. När kunden kommer in i affär så kan de knyta ett kontrakt. Men verksamheten är inte så konjunkturkänslig i sig som man tror. Så att det är spännande. Men så att vi... har dels konjunkturkänsligheten, den vi försöker hitta strukturell tillväxt istället. Men också det här en faktor, typ ta guld då, 2012. Och så. Det är ett guldpris. Det finns en dollarfaktor. De här komponenterna som vi inte kanske är världsbäst på att förstå.
Nej.
Som spelar så stor roll för utfallet. Och kanske inte ledningen kan ro på heller.
Mindre life science-bolag som forskar på läkemedel eller biotech kanske kan kvala in där också.
Men där har jag ju min läkare, kollega Ulf Arvidsson som stöttar, som sitter i teamet. Vi fyra i teamet. Men, och han, så att han är ju proffs på det här. Så att, så att just den sektorn har bidragit rätt mycket.
Vad har ni i den sektorn idag?
Nu har vi Vitrolife, vi har Elekta.
Ja.
Men med det sagt, där har vi också gått på pumpen. Vi hade någon oncopeptides ett tag och så. Allt är inte en guld som glimmar där heller. Men det är något enstaka. Medicover har vi också förstås.
Ja, som men det skiljer ju lite grann om man tittar på oncopeptides och sidan. Och de andra tre då, de har ju faktiskt en verksamhet som är up and running. Medan ett oncopeptides var ju liksom på forskningsnivå.
Ja, men vi har ju inte sagt att vi aldrig har... förhoppningsbolag. Från tid till annan så doppar vi tårna även i sånt. Ja. Men det är inte där grunden ligger.
Och hur stort utrymme kan ett förhoppningsbolag få i portföljen?
Teoretiskt så blir det ju, har du 25 innehav och jämnt fördelat så blir det 4% per innehav. Mm.
Och det kan vara alltså, i praktiken då?
Men vi har, men det där var teori. Ja. Och doppar vi tårna så är vi inte där överhuvudtaget. Mm. Mm. Nej. Men det finns ju ingen... Alltså, det är klart att vi inte har 4% av portföljen i den typen av bolag. Det går inte. Men man kan vara där och doppa tårna. Och med lite flyt så blir det en bra investering. Och då växer den ju. Och då måste man ha en, följa sin investeringsstrategi liksom, och filosofi och process. Så att det inte växer så för stor. Mm. För då blir det för stor risk igen. Mm. Mm.
Och jag tänker också på hur mycket tid lägger ni på befintlig portfölj. Mm. Kontra att scouta nya investeringar, och hur skiljer sig arbetet någonting åt? Det borde det rimligtvis göra. Underhålla eller hitta någonting nytt. Mm.
Det skiljer sig åt. Och om vi börjar då med inflöden och utflöden, så sätter man ju tonen redan där. Så har du kontinuerligt utflöden, då blir det ju mer att man måste tyvärr sälja av innehav. Och kanske man kan ju sälja av lite av allt såklart, eller så väljer man att sälja, minska något innehav. Så det blir ju ofta den typen av konsekvens att har du inflöden, så måste du kanske jaga på ett annat sätt nya investeringar. Det där blir ju lite svårt också, för att liksom när hypen var... Var är vi nu då? När börsnoterades 100 bolag, var är vi 2022 va?
Mm. Ja.
Och pengar är gratis och inflöden, alla har inflöden. Mm. Och det kastas pengar på tyvärr då även dåliga saker. Men pengarna finns där, de ska sätta sig liksom, skapa avkastning. Mm. Och då finns det utrymmen att göra fel såklart. Mm. Och den är svår. Men så det, som svar på din fråga då, man letar ju mer nya innehav. Och fler innehav när du har inflöden. Mm. Det blir så. Mm. Och sen så från tid till annan så byter du ut innehav. Ja. Och det kan ju vara en ganska lång process också.
Lite på samma tema. Mm. Men du sa att ni letar efter bra ägare. Mm. Att det finns bra ägare. Mm. Hur är ni själva en bra ägare?
Ja, nu kommer vi in lite på det här med aktiv och passiv förvaltning. Ja. Ja. Passiv har ju vuxit enormt. Nu tycker jag ändå, jag hörde på Nordnets vd häromdagen. Han sa på kvartals, jag träffade honom på kvartals lunch här. Och då så sa han att det passiva hade liksom mojnat. Liksom det hade planat ut lite grann. Han upplevde att aktiva hade fått lite mer utrymme. Mm. Vilket gör mig glad. För det är det vi alla aktiva förvaltare hoppas på. Mm. Och vad är då skillnaden mellan aktiv och passiv? Ja, passiv är ju index. Så, punkt. Ja. Mm. Och vi är inte index. Nej. Så om vi börjar där. Så att avvikelsen från index är väl kanske en definition på att man är aktiv. Och sen så kan man vara aktiv i att man engagerar sig i bolagen och försöker förändra form och gå i någon annan riktning. Eller om man tycker att de borde göra på ett annat sätt. Mm. Och då kommer vi in på ESG som är väldigt populärt. Mm. Och om vi börjar med G1, som vi plus många andra tycker är absolut det viktigaste. Har du rätt governance så borde E1 och S1 förhoppningsvis trilla på plats. Men och G1, ja, då, vad kan vi göra som fondförvaltare? Vi kan engagera oss i valberedningar. Mm. Vi har tackat ja till alla valberedningsuppdrag vi har fått. Så att just nu sitter jag i 2 valberedningar, men från, ja, det var 5 här om året. Mm. Och där har jag suttit i valberedningar sedan jag satt på Skandia. Och det tycker jag är viktigt. Att vi inte bara pekar på vad som är fel, utan faktiskt försöker rätta till och få bolagen att göra rätt. Mm. Och liksom vara en partner till dem.
Ja. Men rätta mig om jag har fel där. Jag tror vi i Sverige är väldigt bra på just G1.
Jag tror
det. Och inte minst då, det finns ju en stor andel utländskt ägande på Stockholmsbörsen. Och det är ju i princip 100% passivt kapital som inte engagerar sig i valberedningar exempelvis. Och det finns ju flera liksom, namnkunniga personer i marknaden som verkligen engagerar sig och debatterar för att vi ska ha ännu mer av G1.
Nej, jag tycker det är en superviktig sak att göra, att engagera sig och försöka påverka.
Mm.
Men och med det sagt då, så om det är G1. Ja. Och så vi har ju hela tiden en dialog med våra bolag.
Mm.
Och sen är vi en rimligt liten organisation. Vi är en stor firma. Sea Worldwide, även om vi inte är så kända, så vi förvaltar 200 miljarder bara i aktiefonder globalt. Så att, och ägs av Altor. Så men vi jobbar ju inte mot privatpersoner och kanske inte har lyckats sätta varumärket fullt så bra som vi hade hoppats på.
Ni är ju tillgängliga för vissa plattformar då. Men det är inte större delen av kapitalet.
Ja, det var en bra fråga. Om det är större delen av kapitalet som finns på plattformen, det skulle jag säga att det är.
Ja, okej. Ja.
I alla fall vad det gäller småbolagsfonden.
Just det. De men då är det ju också privatpersoner i större utsträckning, tänker jag.
Ja, men bakom Nordnet-plattformen så finns ju privatpersoner. Eller bakom Skandia eller vad det nu är för plattform så finns det en privatperson.
Just det.
Ja. Så att, men G1, E1 och S-et då, det lägger vi mer och mer fokus på såklart. Och kommunicerar på ett helt annat sätt idag än vi gjorde för kanske 5 år sedan.
Mm.
Även om det arbetet började långt, långt, långt tillbaka. Vi har försökt vara hela arena. På alla parametrar så gott det har gått.
Hur väver ni in den parametern i förvaltningsarbetet? Det finns ju
Tack för att du frågar. Två
olika modeller.
Ja.
Jag menar, den ena, det är ju bara att läsa av liksom de siffror med kvantmässiga tabeller eller utvärderingar som finns. Och den andra är ju på liksom det fundamentala spåret att själv ha en uppfattning om verksamheten och hur den är exponerad till olika industrier och vad man har för underleverantörer och så vidare. Vilken skola är ni i?
Vi blandar väl lite. Så vi har samarbete med typ ISS och Glass Lewis och så, men när vi röstar på stämmer så är det alltid vår egen åsikt. Det är viktigt. Och sen så samarbetar vi även med Sustainalytics eller vad det nu är för organisation. Vi har väldigt många samarbeten. Så vi inhämtar data från externa leverantörer. Men sen har vi en egen modell där vi synar alla siffror. Och stämmer av med hållbarhetsrapporter och årsredovisningar för varje innehav i fonden. Och det ger upphov till en väldigt massa frågor. Ja, oavsett om det är E1, S1 eller G1. Och G1, det kan vara dåligt ägande i ledningen. Till exempel så kan man prata om det. Eller vi blir involverade i incitamentsprogram kan det vara. Eller om sjukfrånvaron är hög. Eller liksom mixen hos de anställda är fel. Vi försöker vara med och påverka. Och så varje år så har vi ett nytt underlag för frågeställningar som vi tar med oss till företagen och pratar med.
Mm. Ja. Om man skulle ta ett konkret exempel.
Ja.
Ni har ju inte H&M i
småbolag. Får jag bara säga en sak till? Jag kom på en grej till som jag glömde säga. Det jag tycker är härligt med vår modell, det är att vi är ett team som ansvarar för samtliga frågor. Oavsett om det är S eller G. Ja. Ja. Och i det här teamet så sitter ju också förvaltningsansvaret. Jag sitter i valberedningen. Jag ska ha en uppfattning om E1. Jag ska ha en uppfattning om S1 och G1. Det är klart att det jobbet vi gör, vi kommer inte fram med någon facit. Men det är vår bedömning. Och det är vi som gör det.
Ja, det är inte outsourcat den, utan det är du. Du är en del av det.
Ja, det är vi. Så. Mm. Och ibland då, nu kommer du komma in på den här frågan. Men det finns ju andra organisationer där man delar upp E1 och S1 och G1 och förvaltningen.
Mm. Mm. Exakt.
Ja, men här är det vi.
Ja.
Och den känns rätt härlig. Mm. Och det tror jag våra kunder uppskattar. Mm. Och vi får ju då de frågan, jag tror att som du ska säga, fråga nu, så här, hur har det påverkat dig? Kan du berätta rent praktiskt när du har sålt en aktie eller någonting av det här skälet?
Åtminstone kring ett resonemang. Ja. Vi tar exemplet H&M då, som ju är man inne och läser.
Småbolaget H&M.
Ja, precis. Ja. Men det finns ju säkert småbolag som vi kan applicera det här på. som har en väldigt tydlig strategi och som jobbar stenhårt med hållbarhetsfrågor. Ja. Ja. Och så dyker artikeln i Aftonbladet upp om överblivna kläder som hamnar på en soptipp någonstans och så vidare. Ja.
Säljer ni då?
Rätt eller fel, va? Och det står i Aftonbladet. Det är ju någonting annat än att ni som kapitalförvaltare gör eran egen liksom sourcing av vad som händer egentligen. Så berätta, vad skulle hända i ett sånt läge för er? Hur skulle ni liksom agera på att det här står i Aftonbladet? Är första samtalet då direkt till hållbarhetsansvarig på H&M, eller hur tänker ni?
Nej, men den dialogen måste ju upp med bolaget. Hur illa är det? Såklart. Ja. Så det gör vi. Vi har den kontakten och vi tar den kontakten. Och det kan ju lika gärna vara direkt med vd. För oftast sitter hållbarhetsansvarig i ledningsgruppen. Och då liksom direkt, så att han ska, eller hon ska vara direkt ansvarig. Så att dialogen kommer upp. Och vi försöker... Och ibland kan det ju faktiskt vara så att självklart att nyheten är ny för oss. Ja, och ibland så känner man ju till en hel del saker som kanske inte skrivs om. Det är inte insiderinformation, det är bara det att man råkar vara lite påläst eller man har ställt frågan tidigare. Men dialogen kom ju upp direkt. Och nu tar du ett ganska hårt exempel som är svårt att ha en direkt... Alltså, det är ett tydligt exempel. Men ibland så kan det vara liksom ta någon så här governance-fråga som man tycker att det här blev ju inte bra. Det här incitamentsprogrammet, det var inte så välformulerat. Det är lite för kort, eller det är lite för stort, eller det är lite för skevt, eller varför är det bara vdn som får med? Vi kan inte köra lite bredare, så att alla får med. Sådana här dialoger som kanske då många bara skulle slå ner på och rösta så här, nej, det här går inte igenom. Men om vi då har en dialog med bolaget och så har vi vunnit 3 andra fighter. Men den här, vi har sagt till dem att nu är vi på väg åt, liksom måste ha en vänstersväng här för att det här ska bli rätt. Men då kanske vi tycker att vi har inte vunnit alla krig, men vi kanske vinner slaget i förlängningen.
Och det gäller ju bara att ha en dialog då, det är det som är nyckeln.
Så
här.
Dialogen är ju så oerhört viktig i sammanhanget. Ja. Så den som svar på din fråga, det är nog den viktigaste.
Ni är verkligen aktiva förvaltare på riktigt. Påverkar både...
Ja, enligt vår bedömning så är vi absolut det. Och vi försöker vara där och stötta så gott det går Och våra institutionella kunder, de är oerhört pålästa.
Ja.
Och de får ju alla rapporter av oss och alla de, som vi försöker vara så raka och tydliga som möjligt. Så att de alla ska få så god information som möjligt.
Bra. Henrik, otroligt intressant att få prata med dig. Du sitter på mycket erfarenhet, många kloka ord och insikter. Och har med flaggan i topp förvaltat den här småbolagsfonden. Det ska bli väldigt spännande att följa fortsatt hur det går.
Det är ju världens roligaste jobb.
Mm.
Man vet aldrig hur dagen ser ut. Och man lär sig väldigt mycket, för att träffa mycket intressanta människor. Framförallt så gör man ju förhoppningsvis någonting bra för andelsägarna också.
Ja, absolut. Mm. Stort tack för att du kom hit till Penser-podden.
Tack för att jag fick komma. Väldigt trevligt.
Väldigt trevligt att ha det här. Stort tack även till dig, Robert.
Tackar och tack, Henrik.
Glad, vad säger vi? Det är Kristi himmelfärd då.
Glad Kristi
himmelfärd. Ja. Och till er lyssnare så vet ni. Vi hörs igen nästa vecka. Tack. Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.carnegie.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Penserpodden framför sina egna åsikter, och de kan avvika från Carnegies egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.